Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av JP Samtalar. Idag med Umeå-redaktionen bestående av Oskar Svensson och Jesper Valdersson. Dagens gäst är Eva Wennberg som arbetar på Regeringskansliet.
Jag heter Eva Wennberg och jag jobbar sedan många år i Regeringskansliet. Jag började på Regeringskansliet 2004, så att jag blev färdig jurist någonstans några år tidigare, runt 2000-2001. Och innan dess så jobbade jag som arbetsrättsjurist på advokatbyrå, och sen så eftersom jag alltid har varit intresserad av EU-rätt så insåg jag att det var i Regeringskansliet man skulle vara. Så det är jag helt enkelt. Just idag så jobbar jag på Justitiedepartementet. Inte med EU-frågor. Jag har jobbat med EU-frågor ända sedan 2004. Men nu i krisens spår så kände jag att jag ville bidra också i krisorganisationen. Så att i dagsläget så jobbar jag på Regeringskansliets krishanteringskansli, som det heter. Mest med faktiskt sånt som rör personalfrågor kring arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Chefs- och verksamhetsfrågor.
Skulle du kanske vilja berätta lite mer om alltså vad Regeringskansliet är och vad det har för funktion, själva myndigheten då?
Myndigheten Regeringskansliet är ju den tjänstemannaorganisation som bistår regeringen. Och det folk kanske mer känner igen är ju de olika departementen. Många känner ju väl till Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Finansdepartementet och så vidare. Och det är 10 stycken departement helt enkelt som bildar Regeringskansliet. Och tjänstemannaorganisationen är till för egentligen att ganska kort och gott bistå regeringen i regeringsärenden och i övrigt biträda regering och statsråd, det vill säga ministrarna i regeringen, i deras verksamhet. Så det är så att säga våran instruktion. Vi som jobbar i Regeringskansliet.
Men så, som jurist på Regeringskansliet, vad gör man då rent konkret? Om man kan ge något konkret svar på den frågan.
Ja, alltså som jurist så kan man ju göra jättemycket saker i Regeringskansliet. Det finns ju en hel del tjänster som är väldigt specifika juridiska tjänster. Att till exempel jobba med lagstiftningsprodukter, det vill säga vara med och utreda en fråga för att förstå hur man ska lagstifta kring den. Att skriva en lagrådsremiss efter den har utretts och sen i slutändan då skriva en proposition från regeringen som man sen då går till riksdagen med för att få igenom. Det är ju liksom ett typexempel på en arbetsuppgift som man som jurist kan ha i Regeringskansliet. Men det är ju långt ifrån allt som man kan göra som jurist. Varje departement har ju också sina rättssekretariat där man har jurister som utöver då jobbar med lagstiftning också jobbar med, kan säga, rättslig rådgivning till internt i departementet, men även förstås till de politiska leden. Och där kan det ju gälla allt egentligen från nationell rätt, det vill säga alla specifika olika rättsliga frågor som finns. Men sen också internationell rätt. Så att det kan helt enkelt vara EU-rättsliga frågor som man arbetar med. Och internationella frågor överlag. Så att jag kan säga att alla de här tjänsterna eller arbetena är ju liksom typiskt inriktat för jurister. Men väldigt ofta så söker man väldigt mycket bredare i Regeringskansliet, att man till exempel lägger ut tjänster där man kan vara jurist eller statsvetare eller ekonom men ändå så att säga och jobba med mer policyfrågor, men det då är bra att ha just den bakgrunden.
Men Regeringskansliet skickar ju också ut personal utomlands också. Du har ju själv till exempel varit utsänd som till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Har du kunnat berätta lite mer om den funktionen och vad du gjorde där?
Ja, och det är ju också en sån en sån tjänst som säkert många jurister, men absolut statsvetare, ekonomer och andra utbildningar eller personer med andra utbildningar också kan få en sån tjänst. Och framförallt så går det ut på att Sverige har en representation i Bryssel, eftersom lagstiftningsförhandlingarna inom EU är i Bryssel. Och då är det så att man har, kan säga, när vi gick med i EU och redan innan faktiskt, så hade man inrättat den här stora förhandlingsorganisationen, skulle man till och med kunna säga att det är. Det är Sveriges största utlandsmyndighet faktiskt. Vi var och är väl ungefär då, fortfarande ungefär 120 medarbetare i Bryssel. Där kanske drygt hälften är utsända. Sen så har man ju också då både administrativ personal men även annan personal på plats som är lokalanställda. Men det är ju då, man kan säga att alla är utsända från olika delar av regeringskansliet. Så att det blir liksom ett mini regeringskansli med folk från olika delar där man då förhandlar sina sakfrågor. Och jag var utsänd från Utrikesdepartementet och hade frågor, inre marknadsfrågor. Inre marknadsfrågor, det är ju liksom EUs kärna, EUs hjärta, som man kan säga. Det vill säga den fria rörligheten, de fyra friheterna. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Och det går ju inte att ha på en person, som ni kanske förstår. För det är ju en väldigt stor del av lagstiftningen. Jag tror att lagstiftningen vad gäller inre marknadsfrågor tror jag ligger... Idag har man väl kanske 1 000 drygt direktiv och förordningar. Så det är ju naturligtvis inte bara en person som kan handla om. Men jag hade horisontellt de frågorna. Och sen vissa specifika frågor. Så man kan väl säga att kärnuppgifterna var egentligen att förhandla för Sveriges räkning. Förhandla de här olika rättsakterna, som man kallar det för. Där då kommissionen, som ju har lagstiftningsinitiativrätt, hade lagt fram ett förslag som vi medlemsstater sen förhandlade med. Men sen fanns det ju andra arbetsuppgifter också, som naturligtvis då, det fanns ju massa kring arbetsuppgifter kring förhandlingarna. För det är ju en ganska stor sak att förhandla. Det är inte bara att sitta i förhandlingar, utan det är väldigt mycket att förstå varför andra har olika förhandlingspositioner och sådär. Men även kommissionen är ju även fördragets väktare. Det vill säga är de som helt enkelt tar medlemsstaterna i örat om det är så att man gör fel och inte följer fördraget. Så även där var man så att säga Sveriges representant i första hand och ha de diskussionerna när kommissionen tyckte att Sverige inte följde fördraget. Och det var massa olika typer av frågor. Just när jag var nere så var det bland annat en fråga som gällde spel, där man inte tyckte att Sverige följde inremarknadsreglerna kring på spelmarknaden. Vi hade ju då ett monopol.
Vilka är det egentligen man arbetar mot vid Sveriges ständiga e-representation?
Ja, vi brukar ofta säga att vi jobbar med. Nej, men alltså väldigt mycket går ju ut på samarbete. Och den viktigaste som man jobbar med är ju förstås regeringskansliet, hemmaorganisationen. För det är viktigt att säga att även om vi var på plats och förhandlade, så togs ju alla beslut och instruktioner gavs ifrån Stockholm. Så att huvudstaden, eller Sverige då, regeringen gav instruktioner till oss hur vi skulle förfara i förhandlingarna. Sen var det ju också så naturligtvis när man är på plats att man kan ge råd till sin hemmaorganisation hur man på bästa sätt kan göra för att få igenom sina förhandlingspositioner och vilka förhandlingspositioner som faktiskt är gångbara. Det var ju ingen idé att ha en förhandlingsposition som stod långt ifrån de andra 27 medlemsstaterna, för det fick man ju inte igenom det. Så det var ju ett ömsesidigt givande och tagande, men besluten fattades alltid i Stockholm. Så att det är ju liksom den viktiga. Vi var ju förlängd arm, kan man säga, till regeringskansliet. Men sen nere i Bryssel så jobbade ju, man kan säga, de närmsta kollegorna utöver då mini-Sverige, som jag också kallar det för, när vi gick in på representationen, så tillbringade jag ju det mesta av min tid med mina kollegor från andra medlemsstater, det vill säga de andra medlemsstaternas inre marknadsråd. Det var ju de jag träffade mest, eftersom vi satt i förhandlingar kanske mellan 2-3 dagar i veckan. Och när man hade en förhandlingsdag, då hade man hela dagen. Då satt man från 10 och så åt man lunch ihop och så fortsatte man förhandlingarna på eftermiddagen. Så att det var de man jobbade mest med eller emot då. Men sen hade man ju också då förstås kommissionen, som är en otroligt viktig spelare i förhandlingarna. Kommissionen som förvisso då är de som lägger fram förslaget, men så fort förslaget till en lagstiftningsakt ligger på bordet så är det ju medlemsstaterna som äger förhandlingen. Och vad en medlemsstaterna landar i är ju det som faktiskt är, fattas beslut om. Sen en nyckelspelare också i Europaparlamentet, eftersom de, eller väldigt många av de förhandlingar som jag hade också var medbeslutande, där Europaparlamentet var medbeslutande. Och det innebar alltså att även de skulle vara överens med medlemsstaterna om hur lagstiftningsförslaget skulle se ut. Så att det var en himla massa institutioner helt enkelt som man hela tiden hade kontakt med. Men det här var ju inte alla, utan det finns ju en hel del organisationer som är viktiga. Beroende på vilken lagstiftning som vi förhandlade så var det ju olika intressenter som vi hade kontakt med. Och det behövde vi ha både för att förstå hur Sverige skulle agera. För även om regeringen kan ha en politisk uppfattning om hur saker ska bestämmas i lagstiftningen, så behöver man ju också få just den här expertisen i vissa fall och förstå hur man ska tänka i sakfrågorna. Och det är ju en ganska stor skillnad från att jobba i Stockholm, där man förvisso ofta har mycket kontakter med intressenter på politisk nivå, men som tjänsteman har man ganska lite. Det finns vissa formaliseringar. Men i Bryssel så var det en del av hela av ens arbetssätt. Man träffade olika företag, olika lobbyorganisationer, olika intressentgrupper, fackförbund, arbetsgivarorganisationer och så vidare, för att få perspektivet och förstå. Så att det var också en grupp som jag jobbade väldigt mycket med, men i alla fall tog in information och utbytte information kring olika saker för att liksom förstå ännu bättre.
Hur var det att förhålla sig till de här lobbyorganisationerna och företagen?
Jag är fortfarande i och med att jag jobbar i regeringskansliet, men man är ju en representant för Sverige. Och det innebär ju att man behöver ha en hög integritet och helt enkelt förhålla sig till den information man får. Det är ju en otroligt viktig förmåga för att kunna ha det här jobbet. Det handlar ju om att man företräder Sverige och att det är Sveriges intressen som är liksom målet och prio ett. Och också förhålla sig till de instruktioner som man faktiskt får från Stockholm. Så jag tror att det där är en jättebra fråga, men det är relativt enkelt när man ju vet vilket intresse man själv faktiskt företräder. Och sen kunna ha dialogen och diskussionen med dem. På samma sätt som även andra medlemsstater ju lätt skulle kunna övertyga och argumentera på ett sätt som man skulle kunna bli inlurad låter hårt. Men att man kan bli så övertygad över någonting som egentligen inte passar Sverige. Så är det ju likadant med alla man måste förhålla sig till i en förhandling. Fundera på vad folk är ute efter helt enkelt. För att förstå om det bara är för att ge en kunskap eller faktiskt ta en annan väg.
Ja, men du har ju varit inne lite på det nu. Men det kan vara många som undrar vilka typer av lagstiftningar det finns i EU. Och lite hur processerna ser ut inför den färdiga lagstiftningsprodukten då. Hade du kanske kunnat berätta lite om det? Lite grundläggande då, vilka typer av lagstiftningar som finns?
Alltså mer eller mindre det som förhandlas är ju ofta förordningar eller direktiv. Mm. Förordningar som egentligen då inte behöver på något annat sätt implementeras i nationell lagstiftning. Utan när en förordning är tagen så gäller den i de medlemsstater som är med i unionen. Direktiv är mera, kan jag säga, ramar där man helt enkelt sätter ramarna tillsammans och sen så är det upp till varje medlemsstat hur man implementerar den lagstiftningen. De flesta av mina lagstiftningsakter var just direktiv. som då kunde vara mellan 10 artiklar, eller 7 artiklar tror jag till och med var en av dem som är, till 140 artiklar eller 200 artiklar. Så att det är en enorm bredd på hur stora och hur mycket lagstiftning det är. Och själva lagstiftningsprocessen är ju väldigt annorlunda mot hemma i Sverige. I Sverige har vi, man gör alltid någon typ av utredning, om den är intern inom departementet eller om man helt enkelt lägger ut det på någon annan utredning. Det brukar ta en tid, intern kan det ju naturligtvis ta kort tid, men någonstans mellan 3 månader och 3 år, ska man kunna säga. För att sen då skriva en lagrådsremiss som mer eller mindre är en text till en proposition som man då går till riksdagens lagråd, där det sitter otroligt duktiga, några stycken ska säga seniora duktiga jurister som tittar igenom lagstiftningstexten för att se att det inte förekommer varken liksom konstigheter eller formella fel, för att sen kunna lägga fram den här propositionen till riksdagen. De här utredningarna har man ju då också som jurist använder som förarbete. Så när man inte riktigt förstår texten i lagstiftningen så finns det alltid en möjlighet ju inom svensk juridik att gå tillbaka till förarbetena och se vad menade man och hur tänkte man och vad ville man. Och det finns ju både i utredningarna men även i propositionerna, så finns det ju alltid en förklarande text. Så är det absolut inte, kan jag säga, inom EU-rättsliga lagstiftningen. Utan här har man ibland, ska jag säga, och det gör i och för sig kommissionen ibland, att de gör ett förarbete. De gör själva då en undersökning ibland, där man helt enkelt skickar in bidrag från medlemsstaterna som de sammanställer i en viss fråga för att efterhöra hur saker funkar i medlemsstaterna. Det är inte alltid så, men det görs. Kanske kommissionen skriver då själva ett papper om så kallat white paper som liksom mer förklarar vad det är för något som de tänker sig. Och då får de ju också synpunkter och inspel från medlemsstaterna och förstår det. Och till och med, ska jag säga, är det så att de ibland lägger ut det till medborgarna. Så att alla medborgare har möjlighet att skicka in synpunkter på de här papperna. Och sen så är det då kommissionen som har lagstiftningsinitiativet. Det finns undantag och det finns möjligheter för, jag tror att om man har ett visst antal medborgare från ett visst antal medlemsstater så kan de tvinga fram kommissionen, lägga fram ett förslag. Kallar väl unionens medborgarinitiativ tror jag kallas för. Men som sagt, det är kommissionen som lägger fram det. Och sen så är det ju bara pang på, sen är det förhandlingar. Där alla medlemsstater helt enkelt kommer in med sitt bagage och ska diskutera sak, liksom artikel för artikel. Och det är väldigt sällan det på något sätt finns dokumenterat varför man kommer fram till olika saker i förhandlingarna. Ganska ofta är det så att alla kommer in och sen när man kommer ut så är det något helt annat och ingen förstår varför det blev på det sättet. Och det, i de lagstiftningsförhandlingar jag var med i så var det ibland, ja, det kunde helt enkelt vara så att en medlemsstat hade en idé kring någonting och alla blev så övertygade så att då bestämde man sig för att det skulle vara så. Jaha, varför då? Så jag tror att det är ganska uppfriskande att jobba på det sättet också, där man helt enkelt för att försöka nå ett gemensamt där alla någonstans är lika missnöjda, så kommer man ibland fram till lagstiftning som kanske inte riktigt alltid har sin förklaring. Så ska jag säga.
Ja, men kan du kanske berätta om något, någon specifik förhandling som du har varit med i? Eller om det inte är sekretess på det?
Ja, nej. Jag var med och förhandlade upphandlingspaketet, kallades det för. Det var 2 stora direktiv om upphandlingsregelverket och en förordning. Nej, det var det inte. Det var 3 direktiv faktiskt. 3 stora direktiv. Och jag kan bara ha det som exempel för att man ska förstå också hur gången är i lagstiftningen. För att när ett lagstiftningsförslag läggs på bordet så är det de första som börjar förhandla det här. Man börjar liksom på basic-nivå då i en rådsarbetsgrupp där vi tjänstemän på min nivå då när jag jobbade i Bryssel sätter oss ner och diskuterar första artikeln, andra artikeln, eller hur man nu lägger upp det tematiskt. Eller, och om man liksom ser bilden framför sig, så är det då alltså ett gigantiskt rum där alla medlemsstater sitter med en eller två personer från varje medlemsstat. Man sitter alltid i samma ordning. Det vill säga, jag hade alltid min tjeckiska kollega, vem den var och i vilken, liksom, i vilken lagstiftningsakt den var, så hade jag alltid min tjeckiska kollega på vänster sida och jag hade alltid min spanska kollega på höger sida. Och då satt man alltså egentligen i samma ordning som ordförande, så när man får då ta på sig ordförandeskapshatten, eftersom EU ändrar ordförandeskap var sjätte månad. Så att en medlemsstat är ordförande och sex månader, och sen så är man nästa sex månader en annan medlemsstat. Så i den ordningen satt man alltid. I det här gigantiska rummet satt också på högkant alltid kommissionen, det vill säga det generaldirektorat, departement, om jag är lite slarvigt och ska översätta det från Sverige, det generaldirektorat som ägde just den här sakfrågan, satt med i rummet vid förhandlingarna, alltid med. Och sen så på andra i andra högsätet så satt ordföranden på mötet. Och det var då den medlemsstat som var ordförande under de sex månaderna. Som ju hela tiden skiftade då. I rummet fanns också, jag tänker särskilt intressant för jurister, hade vi i princip nästan alltid med rådets rättssekretariat. Det vill säga då rådet, som ju var vi medlemsstater. Den institutionen rådet var i. Och sen så hade vi kommissionens ofta också rättsliga rådgivare med. För att det var ju ofta så att det under förhandlingarnas gång kom upp rättsliga frågor som man då ville ha svar på från rådets rättstjänst. Och rådets rättstjänst hade ju ofta sin, liksom tog ju liksom rådets, ja, eftersom det var rådets rättsliga rådgivare, så såg de ju så att säga till våra intressen. Kommissionens rättsliga rådgivare gav ofta, så var det ju samstämmigt, men inte alltid. Så det var också intressant. Det var den rådsarbetsgruppen. Ofta var det så att vi kom överens på en viss nivå. Sen var det vissa frågor som vi inte kunde komma överens om i den gruppen. Och då går den upp ett steg. Och då är det den gruppen som kallas för Coreper, som säkert många har hört talas om. Man är intresserad av EU-juridik. Coreper, som alltså betyder då men gud, hur kan man tappa det? Ja, det jag kommer tillbaka. Och det är ambassadörerna på de olika representationerna helt enkelt som sitter i den kommittén. Comité représentant permanent står det för. Så den kommittén, där diskuterade man de här lite svårare frågorna. Helt enkelt. Och då hade man ju precis samma setting, kan man säga. Men de satt ju två specifika dagar i rad i såna här typer av förhandlingar där olika sakfrågor kom upp hela tiden. Så i våra rådsarbetsgrupp, där vi hade diskuterat en hel dag olika frågor, kunde några av de frågorna vara för svåra att komma överens om. Så då lyfte det en nivå. Så en av de frågorna kom då in på ett sånt här möte. Och ofta var det ju så då att man blev inkallad helt enkelt. Nu kommer din fråga, så nu ska du in och då sätter man sig bredvid ambassadören och briefar honom och talade om då vad det var för fråga som skulle diskuteras. Och så kom de oftare då överens om hur det skulle gå till. Innan man klev in i det här rummet, eftersom man bara fick vara med på sin egen sakfråga, så stod man ju utanför. Och där träffade man ju oftast då sina andra 27 medlemsstatskollegor. Och ofta kunde man ju då, när man stod i korridoren och diskuterade, också komma överens om vissa saker. Så att just de här, jag ska säga, allting skedde inte i de här stora rummen. Utan väldigt mycket skedde utanför rummen på den tiden när det inte var liksom förhandlingsdag. Men de frågor som inte heller då den här Coreper-konstellationen kunde komma överens om, det gick vidare till ministerrådsmötena. Och det är ju de som vi ofta hört talas om då när ministrarna har varit nere i Bryssel i en fråga, vad det nu kan vara. Ja, men upphandlingsdirektiven. Nu har de diskuterat den här frågan.
Intressant. Skulle du säga att processen har förändrats i takt med att EU har vuxit, och i så fall hur?
Ja, den har ju förändrats på så sätt att när det är fler medlemsstater så behöver man ju ha ett kontaktnät som är bredare, förstås. Men sen så har man ju tidigare, när vi bara var 15, så var det en... Oftast så tyckte man skulle komma överens med enhällighet, det vill säga att alla skulle vara överens om allting. Så att i takt med att unionen har blivit större så har man också utökat röstningsreglerna, så att säga, till att inte längre bara, ja, det har inte bara varit enhällighet, men att frångå det och snarare prata om huvudregeln är kvalificerad majoritet. Och det har ändrats faktiskt sen jag var i Bryssel. Kvalificerad majoritet idag är 55% av medlemsstaterna som representerar 65% av alla medborgare i medlemsstaterna.
Ja, men du har lite gått igenom både hur lagstiftningsprocessen går till i Sverige och lite hur det går till i EU då med förhandlingarna och så. Jag tänkte på en sak där med att man kommer överens om saker i korridoren och att det inte riktigt dokumenteras varför man kommer fram till vissa saker. Är det något problem skulle du säga, eller är det, alltså jag tänker rent insynsmässigt att man inte riktigt har som medborgare eller som verksam jurist för den delen, att man inte riktigt har koll på hur saker och ting diskuteras eller hur man kommer fram till vissa beslut?
Alltså det är klart att det kan innebära problem. Från svensk sida så har ju vi offentlighet- och sekretesslagen som ju gör att man som medborgare i Sverige eller som medborgare har möjlighet att begära ut förhandlingsmaterial. Och rapporter skrivs ju alltid från de olika rådsarbetsgrupperna. Så att där kan man nog hitta rätt mycket förklaringar till varför vissa saker har blivit som det har blivit. Jag tror att det är klart att det inte är alltid jättebra att beslut tas i korridorer. Å andra sidan så är det är ju en del av förhandlingsprocessen och hur vi människor fungerar. Vi har ju mycket lättare att vilja förstå varandra om vi känner varandra, till exempel. Och mycket av det är ju också anledningen till att man just har en förhandlingsorganisation i Bryssel och att alla medlemsstater också har det, därför att man har mycket närmare till att förstå varandra när man känner varandra och kan få det förklarat på ett bra och enkelt sätt. För det är ju också framgången i förhandlingarna överlag, att man kan sätta sig in i ett annat perspektiv och förstå argumenten från medlemsstater där man från början inte alls förstår varför de vill ha in vissa skrivningar eller inte tycker om vissa förslag. Men när man sedan i dialog diskuterar det och förstår varför det inte passar in i deras lagstiftnings process, i deras lagstiftningsprocesser, så är det ju också mycket lättare. Vi har ju i Sverige, just på grund av offentlighet- och sekretesslagen, där det också är en väldigt viktig princip att varje myndighet i Sverige har att pröva utlämningsärenden själva. Det är ju ingen annan än myndigheten själv och handläggaren själv, eller i alla fall ja, dess huvudman då förstås, som kan avgöra om man ska lämna ut eller inte lämna ut ett dokument, till exempel i svensk rätt. Det är ju en otroligt viktig grundprincip som vi har i våran grundlag. Det finns ju ganska mycket, och där har jag ett tydligt exempel när vi förhandlade en förordning kring ett informationssystem, inremarknadsinformationssystem, där man skulle utbyta information mellan medlemsstater i olika frågor. Och där förslaget som det låg var att man helt enkelt, om det var sekretess i en medlemsstat så skulle det bli sekretess även i en annan medlemsstat som fick del av dokumentet. Det här var ju en typisk sån fråga där vi från svensk sida var tvungna och det går inte. Vi kan ju inte ha en lagstiftning från EU som säger att vi ska bedöma någonting som sekretess när vår grundprincip är att det är vi som gör dem, tar de besluten. Och det var ju inte många medlemsstater som förstod överhuvudtaget vad vi hade för problem med det. De ville ju kunna skicka materialet till oss, men de vägrade ju skicka det till oss om de inte var säkra på att det var sekretessbelagt. Så att det är ju det är lite sådana saker som ofta händer, och då måste man ju kunna förklara. Då räcker det inte med att bara diskutera hur så ska vi inte göra, eller vi måste ha det här, utan då måste man ju ha en ganska regelrätt ingående förklaring av hur svenska rättssystemet fungerar och hur vi tänker. Och att om man skickar ett sekretessmarkerat dokument till Sverige i ett sånt här system, så är det ju naturligtvis så att vi bryr oss om hur andra bedömer det, men det är vi som måste fatta beslutet. Så att det är väl ett exempel i alla fall på hur, apropå det.
Hur löste man det i det fallet då?
Ja, vi fick till en skrivning som inte var lika stark, helt enkelt. Kommer inte ihåg om det var bör eller någon som kan inte komma ihåg exakt. Men just för att det skulle bli tydligt ändå för oss, så att vi skulle kunna acceptera det.
Ja, men om man går tillbaka lite till själva målet eller syftet med hela Europeiska unionen, så är det att man ska ha en inre marknad utan massa hinder och så. Och det är en ganska stor fråga, men vilka tror du är de största rättsliga hindren för att uppnå det här målet om den inre marknaden?
Om jag börjar i en annan ända kring vilka största hindren är, så har kommissionen, nu är det länge sedan jag läste det då, eftersom det är en stund sedan jag var i Bryssel, men gjorde en utredning kring det här, och det absolut största hindret, det är språkbarriären. Att vi inte talar samma språk. Och det gör att det ibland är, liksom, att man inte riktigt förstår varandra i allting. Och att det är en kulturell fråga, vad vi har för olika lagstiftningsprocesser och lagstiftningskulturer. Sen så är jag inte så säker på att det är bara juridiska hinder, utan kanske politiska hinder. Hur mycket man vill integrera medlemsstaternas ekonomier. Nu har ju nu är ju 2/3 har ju samma valuta, så att man har ju integrerad ekonomi förvisso. Men en fråga som man diskuterar som absolut är kontroversiell, och jag lägger ingen värdering i om man ska eller inte ska, men skattefrågan är ju en sån fråga som naturligtvis spelar in om man fullt ut kan genomföra en inre marknad utan hinder. Sen har vi ju olika standarder, och det är ju ett väldigt bra instrument, måste jag säga. Ett av de absolut viktigaste för att varor ska kunna cirkulera fritt mellan medlemsstaterna, att man har lagstiftning kring just standarder där man erkänner. Så regeln om ömsesidigt erkännande är ju absolut den klart viktigaste rättsliga regeln för att det ska fungera. Så kan man väl först säga om man börjar där. Jag tror att det finns en hel del rättsliga hinder. Men det handlar också om att faktiskt anamma regelverket. Att göra det som man har kommit överens om. Och som jag nämnde tidigare, så är kommissionen fördragets väktare. Kommissionen har flera, det kallas för överträdelseärenden. Det vill säga då ärenden gentemot medlemsstaterna när man inte tycker att de följer fördraget. Där man helt enkelt, man har kommit överens om saker, och i vissa fall så är det för svårt att följa om det är ekonomiska eller politiska skäl. Så att det är oftare praktiska hinder snarare än rättsliga hinder.
Ja, men man kanske ska lite avslutningsvis så här gå tillbaka till regeringskansliet som myndighet, och vad en jurist gör där. Så undrar jag lite grann hur får man jobb på regeringskansliet, eller hur ser vägen in dit egentligen ut? Måste man gå domarbanan innan, eller är det, hur ser det ut?
Men domarbanan är en väg in. Och vill man jobba med lagstiftningsprodukter, så är ju det ofta ett väldigt, alltså är man intresserad av att bli domare till exempel, så är ju det väldigt många som gör några år sedan i regeringskansliet för att jobba med lagstiftning rent praktiskt, så att säga, och inte bara tillämpa det. Så det är en väg in. En annan väg in är helt enkelt söka på vanliga annonser som kommer ut. Rättssekretariaten, ibland så krävs det tingsmeritering. Ibland så krävs det att man helt enkelt går domarbanan. Men ibland så behöver man också ha in folk med annan bakgrund. I mitt fall kom jag in på att jag just hade den här EU-rättsliga inriktningen, specialiseringen. Där man då behövde det, helt enkelt. Det är liksom en annan väg in, att jobba med internationell rätt. Det finns ju många jobb som är spännande när man är EU-rättsjurist. Men det är ju ändå så att man, att EU-juridiken är väldigt koncentrerad till Bryssel. Och vill man jobba i Sverige då med EU-juridik, så är det ofta myndighet inom staten eller stora byråer som ju också ofta har konkurrensrätt. Så det är en annan väg in, helt enkelt. Sen kan man ju välja, om man är intresserad av utrikespolitik, kan man välja att gå diplomatprogrammet. Eller välja, man kan göra prov och söka in dit. Också en väg in. Men det finns ju många spännande jobb, ska jag säga, i regeringskansliet på flera departement, eller egentligen alla departement. Där det inte bara handlar om att utöva juridik, eller, utan just få jobba med den här blandningen av juridik och politik. Och vara med och föreslå liksom olika policyfrågor. Nej, men det är en otroligt spännande arbetsplats. Och som sagt, jag har varit där i många år nu. Jag gjorde en liten utflykt till en statlig myndighet i 3 år. Och det var också jättenyttigt. Det kommer jag säkert göra igen. Men det här är ju verkligen att vara så nära politiken och ändå jobba som tjänsteman. Det är otroligt spännande.
Är det en svår balansgång att förhålla sig, vad ska man säga, objektiv? Alltså att inte lite dras in i politiken, så att säga. Att inte ta ställning i frågor, eller om man får göra det kanske ibland till och med.
Mm. Svår ska jag låta varje person få svara på, för det är nog väldigt olika hur man är som personer. Det är ju ibland är det en utmaning naturligtvis när, om man har en egen väldigt stark personlig uppfattning. Men det är så tydligt vad tjänstemannarollen är. Tjänstemannarollen är inte att driva politik. Utan tjänstemannens roll är helt enkelt att bistå regeringen i den politik som bedrivs. Och lägga fram fakta och objektiva underlag för att våra politiker ska kunna fatta de bästa besluten.
Tusen tack för att du vill vara med i JP-samtalet.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.